Även i år är konsthantverket mycket gammalt och helt nytt på samma gång samtidigt. Vi fortsätter göra oss själva i allt som våra deltagare gör. Tar till oss allt som vårt eget. Och studerar de snabba beslutens spret och lämnade fingeravtryck. Särskilt tar vi till oss det som i efterhand ger tydliga signaler om saktmod och tveksamhet. Låt oss dock trippa runt vissa avgörande begrepp som slöjdkonsulent tills vi är mer redo framåt slutet av året.
Ida, om du skulle göra världens största akvarell, hur hade du gjort då? Jag menar, hur börjar man?
Svår fråga.
Du lyssnar i alla fall på Konsthantverkspodden. Jag heter Evelina Dovsten och jag vill välkomna er in i något lite nytt för Konsthantverkspodden. Nämligen en programserie där vi nu i 3 avsnitt kommer att fokusera på offentlig gestaltning. Ett tema som har efterfrågats av våra lyssnare. Och i det här första avsnittet så ska vi låta oss guidas in i ämnet av Katja Pettersson, som har stor erfarenhet på området. Välkommen Katja.
Tack så mycket.
Och hej till er vanliga dödliga också, Ida Netterberg och Petter Rodiner.
Hallå.
Hej, hej.
Och dig Katja hade jag tänkt presentera så här. Katja är konstnär. Enligt din hemsida använder du den bredare termen utövare. Och det är nog lämpligt då du rör dig fritt mellan design och konst med mera. Och du samarbetar gärna med andra, också i grupp. Du har till exempel med och startade designgruppen Front efter din examen från Konstfack. Du är idag lektor på Konstfack och dina egna konstnärliga arbeten behandlar teman rörande hierarkier mellan människa och natur. Du är också ledamot i Kungliga Konstakademin och har tilldelats det där åtråvärda 10-åriga arbetsstipendiet. Känner du igen dig i den här beskrivningen?
Ja, det är ju konstigt att höra det på det där sättet, men ja, det stämmer ju allt. Jag är utbildad inom designfältet och jag gick textilhögskolan först i Borås. Så att jag tror att jag tänker textilt i allt när det kommer till konstruktion och så. Men och sen så har jag gått Konstfack industridesign 5 år. Så ja.
Mm. Men intressant att få den bakgrunden med det textila. För jag tänker nog inte direkt på textil. Men ja, intressant. Och det kommer nog poppa upp fler grejer nu under samtalets gång också. För du har gjort så mycket. Men idag tänkte jag att vi skulle fokusera på en gestaltning som du nyligen färdigställt i Kiruna. En stor akvarell med titeln Sfumato. Är det så man säger?
Sfumato.
Hur började det här arbetet, om du tar det ända från början? Var det en tävling med skissuppdrag, eller hur gick det till?
Ja, det började egentligen med att jag gav mig själv uppgiften att jag alltid målat akvarell, fast lite i hemlighet. För att jag har inte riktigt vetat vad jag skulle ha gjort av själva tekniken. Och att den känns som en metod som jag kanske inte har utbildat mig inom. Och att jag inte kan liksom använda den därför. Jag vet inte, den har liksom känts lite så här cringigt att jag hållit på med det. Och sen så fick jag en lucka på några veckor. Och för kanske 20 år sedan så målade jag. Då jobbade jag på teater och började måla väldigt stora akvareller. Och kände att jag ville testa det igen. Så då köpte jag akvarellpapper på rulle. Och sen så, man har jobbat med massa olika saker. Och sen så försökte jag liksom bara hitta mig själv på något vis. Och min mamma dog när jag var gravid med min dotter. Och jag tänkte mycket på det och jag liksom ville gå tillbaka till det. Och hon kom från Arvidsjaur. Och så jag höll på och dealat och wheelat med det där jättemycket. Och när jag var 3 år så höll jag på att drunkna i Arvidsjaur i en sjö. Och ville liksom på något vis titta på det där. Så då började jag jobba med vattnet och försökte liksom titta på vad vatten är tillsammans med färger och liksom de tonerna som jag... Så att det var mycket så här mixtrande med kemi och liksom kemiskt hur de beter sig mot varandra, de här färgerna. Och samtidigt som jag höll på med det här, för att jag har inte varit tillbaka till Arvidsjaur sedan min mormor dog. Hon dog efter mamma. Så kom den här utlysningen. Och jag bara, herregud, det här vill jag göra. Jag ville så gärna göra det. Och så skickade jag in det. De akvarellerna jag hade i ateljén. Och så gick jag vidare. Och det var liksom... jag kan inte ens förklara hur det kändes. Liksom. Det var helt magiskt, måste jag säga. Så då fick jag möjlighet att... vi var tre då som skissade på det. Och så fick jag börja träffa Jörgen Nilsson som var projektledare. Hade samtal med honom. En helt fantastisk person. Han är konstnär, men också jobbat på Statens konstråd i många år som projektledare. Så det var väldigt givande med de samtalen också. Med hans erfarenhet och hur han har jobbat. Så det är faktiskt han som kom på namnet till målningen. Men så jag jobbar ju mycket med samtal med olika personer. Så när jag fick skissen så åkte jag upp till Kiruna och... gjorde massa intervjuer och läste allt jag kom över. Skönlitterärt till faktaböcker till... Och så fick jag till samtal med olika personer. För det är ju väldigt många med olika slags bakgrund som bor i Kiruna. Det är människor som kommer från Tornedalen och personer som har samisk bakgrund och... Så har det kommit väldigt mycket olika personer på grund av näringen av gruvan. Så, och det var ju ett jättestort material att gräva i. Mycket sorgliga berättelser, men också otroligt mycket kärlek till naturen. Och mycket närhet till religion som man kanske inte möter på samma sätt här. Så då frågade jag alla jag träffade, vilken färg är Kiruna? Och då sa de röd, av någon anledning. Mm. Men Kiruna har ju också väldigt mycket koppling till röd, för att järnet blir ju rött när man tar upp det ur gruvan och det blir blött, det får vatten på sig. Då fäller det en röd färg, det är det som är farlig röd färg. Men det är också mycket blod som har spilts på platsen. Men också enormt mycket kärlek. Och platsen är ju också väldigt, väldigt politisk. Det är ju där som fackföreningarna fick sitt största förankring. Och 67-68 så gjorde de ju liksom en jättestor strejk. Som satte grunden egentligen. Som jag fattade för hur fackföreningar funkar idag. Och hur man liksom har den dialogen. Så de fick ju till och med upp regeringspersoner dit upp när det begav sig. Då. Vilket var väldigt annorlunda, eller ovanligt skulle jag säga. För att det var ju liksom som en bortglömd plats på något vis. Det är ju bara där man fiskade fram järnmalmen och fick massa pengar som gör att Sverige är det Sverige är idag. Liksom. Den ekonomin som vi har baseras ju mycket på elförbrukningen. Eller elen som vi tillverkar, eller vad heter det. Och järnmalmen. Mm. Mm.
Ja, och du gjorde då den här skissen.
Mm.
Och sen då fick du det här uppdraget. Det blev liksom officiellt så. Hur nära skissen är vi hur verket blev idag? Eller liksom hur mycket förändrats ett arbete under tiden?
Mm, jag kan ju inte riktigt styra hur det blir riktigt. För att jag häller ju färgen.
Mm.
Men Så att det blir som en kemisk reaktion. Så att jag gjorde jättemycket tester med de här tre färgerna som jag har jobbat med. Så jag har jobbat med röd, gul och en lila kan man säga. Och alla har ju en symbolik som tillhör platsen. Som den röda har ju det som jag redan sa. Och den gula har ju, i den samiska tron så är solen pappan. Och den röda är mamman som är jorden. Så att jag liksom ville föra tillbaka, för det var jättemånga som pratade om religionen och vilken koppling de har till religionen. Och vad religionen har gjort till och mot och för platsen. Så att jag ville få in det. Och sen så ville jag få in den här skira kvällshimmen, kanske man kan säga. Så att den vita är också väldigt viktig, för att den har ju med snön att göra. Så att det är själva papprets egna färg. Så att jag jobbade, jag bestämde mig rätt så tidigt för att jag ville jobba med en bergssilhuett som speglar sig i vatten. Så jag åkte runt, jag åkte upp till Abisko, och jag åkte runt, hyrde en bil och kuskade runt själv, och jag och min dotter var uppe också. Så att jag bestämde mig för att det skulle bli den här bergssilhuetten, och att det skulle vara i rött och gult och den här lilla lila färgen. Så att jag gjorde prover som var rätt så små. De minsta proverna var kanske 8 cm i diameter. Då jobbade jag med helt grafiskt hur bergssilhuetten skulle te sig i tempo på något vis. Och sen så gick jag över till att testa med olika röda och olika gula, hur de funkar mot varandra. Och sen så var jag tvungen att hitta receptet för när färgen var exakt mättad. Så att det var ju mycket så här mixtrande innan. Så sen så kunde jag ju bestämma tempot ungefär liksom. Men jag kunde ju inte bestämma exakt hur mycket den gula skulle putta undan den röda och sådär. Det var ju svårt att veta liksom. Så ja, det var ju ett mixtrande kan man väl säga.
Får jag bara fråga, och allt det här gjorde du innan som inför skissförslag nummer 2, eller hur ska man säga?
Ja, när jag gjorde första skissförslaget så gjorde jag ju alla de här silhuetterna för att förstå hur den, så då gjorde jag en silhuett till slut som var, ja, jag kommer inte, 1-10 som på ett större papper då, som jag skickade upp. Och sen så gjorde jag 2 5-meters vårder så att man skulle se att det funkar på en sån stor yta med färgen. Sen så när jag gick in i skarpt läge så gjorde jag var så ivrig tror jag, och att jag, så då gjorde jag en 1-1 som jag inte blev nöjd med, så jag gjorde färdigt den. Men kände, jag försökte liksom justera den, men det gick inte, det blev fel tempo i den, så då var jag tvungen att göra en till.
Men var det i, hade du någon idé om att det skulle kunna bli så, eller var det, kom det som en helt överraskningsmoment att du var?
Nej, men jag var ju helt inställd på att jag skulle köra liksom. Jag brukar inte tveka så mycket, jag bara kör liksom. Oftast när jag har planerat upp allting, så att jag var nog rätt säker på att jag skulle kunna liksom göra det i ett skott. Men sen jag kände ju att det där funkar inte riktigt. Så, men när jag väl hade tagit beslutet så var det ju det var som en befrielse. Men typ timmarna innan var det ju fruktansvärt. Så här, ska jag spänna allt det pappret igen? Hela den där
resan. Men du hade ändå liksom tiden och de ekonomiska förutsättningarna att göra om det.
Ja, det hade jag inte. För att jag hade en lokal som hade på ett rivningskontrakt. Och jag skulle ut 1 januari. Så vid jul så kände jag så här, men det går inte. Jag måste göra om den. Så då ringde jag han som hade hand om fastigheterna. Och så sa jag att jag måste göra om den. Det går inte, jag måste bara få göra det. Och han bara, ja, du kan få 2 veckor till, vet så här. Och ja, men till slut så var han schysst. Så att jag fick 2,5 månader till. Men då var nästa problem, för då var det corona, så det fanns inga papper. Och det gick inte att skicka papper lika snabbt som man skulle kunna ha gjort. Och sen var färgpigmentet slut. Så jag cyklade runt hela Stockholm och beställde från hela Sverige just de här pigmenten då. Så att det var ju, ja.
Men liksom när du säger 1:1, alltså du målade då alltså hela verket?
Ja.
På ett papper?
Nej.
Utan det
går
var uppdelat?
Ja. De bredaste pappret så är 1,50. Och så är de 10 meters långa.
Ja.
Så då gjorde jag dem ungefär, alltså papprena spända då. Det var de kanske 6,5 meter. Och så är det bara 16 vådor efter varann. Så det var mycket kräla på golvet.
Jag såg någon bild på din hemsida där du sitter på golvet och målar. Och har någon typ av ställning under hakan.
Som att du håller upp huvudet.
Ja.
Liksom,
med... Alltså huvudet blir ju så tungt.
Jaja.
Det är ju liksom en sån tung del, kroppsdel. Så att jag, och jag har kronisk huvudvärk. Så att jag var tvungen att rädda mig själv på något vis. Så då gjorde jag ett litet redskap av en Fanta-flaska och en pinne. Och lite skumgummi. Så att, och det var perfekt med Fanta-flaskan. Ni vet, i botten så är det som en liten så här fördjupning. Så då kunde jag liksom lägga näsan precis i. Och så blir det som en pannskål liksom.
Perfekt.
På långt håll så är det ju som en bergssiluett. Eller abstrakt. Några säger att det ser ut som en ljudvåg. Men sen när man kommer nära så har jag liksom penslat fram kroppsdelar.
Ja, och det är det man undrar över. Hur går det till? De penslar du fram i efterhand. Berätta mer om det.
Ja, så då när jag väl har färgen har applicerad på pappret så tar det ungefär 2,5 veckor för färgen att torka. Speciellt när det är så stora ytor så ungefär 2,5 veckor. Men det måste vara kruttort. Och sen de här berättelserna som jag pratade om tidigare har jag då översatt. Så jag har liksom studerat renässansmåleri och skulpturer och religiösa tecken som man gör med kroppen och så. Under hela den här tiden. Och försökt liksom översätta dem genom min egen kropp. Så jag har fotat mig själv, mina egna händer och mina egna fötter. Men med den symboliken som kan vara religiösa tecken. Som 2 fingrar uppsträckta mot himlen. Eller en så här rund, att man gör som en cirkel med pekfingret och tummen. Är ju religiösa tecken. Men sen så finns det ju massa annat som är, som handlar om våld och övergrepp och en berättelse som jag läste om hur man tänker om döden inom den samiska tron är att man liksom, att man lever så länge man minns personens namn. Och det är ju inte alls som så vi, eller som jag är uppfostrad, och jag kommer från en jätte religiös morfar som så att man har ju liksom så olika. Så att jag har liksom försökt översätta det här i mina egna kroppsrörelser. Och sen så har jag ritat av det på papper och lagt ut dem. För att jag har velat att det ska stämma med färgens gradering. För den har ju liksom torkat på olika sätt. Så att det liksom är ljusare och mörkare fält. Så då har jag liksom lagt ut det. Och liksom gått och flyttat kroppsdelarna, kan man väl säga. Och när jag väl har bestämt mig så gör jag som en liten, ritar av lite svagt handen eller foten. Eller, och sen så penslar jag liksom fram och tittar på ett foto och så penslar jag fram liksom kroppsdelarna. Så jag gör det liksom baklänges.
Hur menar du pensla fram? Är det...
Jag har bara helt klart vatten och sen så reducerar jag färg.
Du tar bort färg. Ja, okej. Okay. Ja, för det, när man ser det så förstår man inte vad det är man ser riktigt. Nej. Det är lite magiskt, mystiskt.
Då kanske vi också kan få berätta lite om själva titeln. För den tar väl upp just det också.
Ja. Sfumato är ju en... Jag tror det är från renässansen, en teknik som man, exemplet skulle kunna vara Mona Lisa, att det liksom finns inga skarpa linjer, det finns inga hårda övergångar, utan det ena går in i det andra. Och jag tyckte att det passade eftersom färgerna liksom på något sätt målar sig själva, men också att det finns en horisont som försvinner bortåt. Men också i de här berättelserna så är det ju väldigt suddiga övergångar, så att man kan inte riktigt säga vem som gjorde vad eller varför det blev fel eller varför det blev bra, utan det är en väldigt en djupgående berättelse och historia som det har förändrat mig, alltså de berättelserna som olika personer har berättat för mig. Och det jag har läst.
Jag ser också kopplingar till det här arbetet du gjorde som du kallar för utdöd.
Mm.
Där du har använt liksom samma akvarellteknik, eller hur?
Mm.
Är de kopplade till varandra? Eller liksom vill du berätta om det projektet, utdöd, som du också gjorde?
Det var ett projekt jag fick ett möjlighet att göra ett residency i Falkenberg. Och så fick jag jobba med en industritomt och titta på vad den betydde och hur man skulle kunna jobba med den. Och ju mer jag började rota det där så insåg jag att Sverige eller hela världen är ju drabbade av att insekter dör ut för att vi har använt oss av fel metoder. Och Halland är ju ett väldigt, producerar väldigt mycket grödor till hela Sverige. Så att det har blivit att man har gjort stora monokulturer. Så det är att det är vete på ett fält och sen så är det, jag vet inte, potatis på ett annat. Men att det är väldigt stora ytor som att det är samma sak som man odlar. Vilket innebär att det inte finns någon mat för bin. Och jag har ju alltid tänkt på bin som bin i bikupor och att det är så bin finns. Eller att de bor, gör ett, liksom ett bo i ett träd. Men det finns i Halland, fanns det tror jag 278 olika slags solitärbin. Och idag så är 14 av dem helt utdöda. För att de inte, för att man har besprutat, men också för att det inte finns mat. Och då måste de ha tillgång till blommor eller pollen då. Var 300 meter. Och man har ju börjat jobba mycket med det. Och i Skåne så har de ju liksom, gör de ju jättemycket med att de har ängsmark i olika diken. Och de fält som man inte använder så planterar man ängsmark idag. Och man har ju blivit mycket, mycket mer medveten. Men som det är idag så är det 14 solitärbin som inte finns längre. Och de är ju ofta specialiserade på en speciell blomma, så dör, eller en växt. Så vissa har lite längre, jag vet inte vad, snablar eller vad heter det, så att de kommer in längre in i blomman och kan hämta pollen, och vissa, de har olika förutsättningar. Så när bina dör så dör ju också, så försvinner möjligheten för att odla vissa saker. och vissa växter försvinner också helt.
Ja. Och jag tänkte att det här arbetet, det var så fint för du också porträtterade de här bina. Liknande teknik också som är i akvarellen. Och att också hur det sen visades också. Mm. För det blev ju också som en, med våra tema kring offentlig gestaltning, att det också påtalade för... Mm. Ja, berätta lite mer vad det visades.
Ja, men då, de här bina då ser ju jätteolika ut. Det var ju det som var så fascinerande, att de har liksom, vissa är knallgröna. Och, alltså att det är liksom absolut inte vad jag tänkte mig som ett bi skulle vara. Så då tog jag färgerna från varje bi och så hällde jag det på varje enskilt bipapper. Och sen så när det hade torkat så tog jag fram vingen, deras specifika teckning på vingen. Och sen så fick jag möjlighet att ställa ut på stadshuset i Falkenberg. Och jag ville göra det här, för det här var precis innan valet. Och jag kände att jag var tvungen på något vis att markera att vi måste försöka göra skillnad. Så under 3 veckors tid så var de tvungna att passera de här målningarna i det första entrérummet då, i stadshuset, som är en utställningslokal som de kallar för Kuben, en jättefin lokal. Så det var jättefint att få göra det, och att man liksom, att man kanske kan ha på något sätt en möjlighet att påverka eller försöka få någon att vakna till i alla fall.
Jättefint. Liksom bra. När man gör såna här stora projekt då, som ditt arbete i Kiruna med Sopmato, så är det kanske oundvikligen så att ens arbete tar en mer projektledarartad karaktär.
Mm.
Hur ser du på det? Finns det tillräcklig plats och tid för konsten och en utforskande praktik? Det låter ju som att du har fått, men ändå, hur ser du på den projektledarrollen i just... när man jobbar med offentlig gestaltning?
Ja, alltså jag tycker ju teknik är väldigt roligt.
Ja.
Jag blir väldigt triggad av det. Och att det blir motstånd i... Som hängningen i Kiruna var komplicerad. För att det vägde 3 ton. Och väggen var helt nybyggd på aluminiumbalkar som var tomma. Alltså de var liksom... bara ihåliga. Så då var det ju som ett klurighetsprojekt.
Ah, där kommer din designerroll också.
Ja, förlåt, men den här akvarellen som du gjorde, den vägde 3 ton.
Glaset.
Ja, då förstår jag.
Mm. Du tänker papper,
ja. Men jag tänkte, hur väger ett papper 3 ton? Nej, det förklarar jag.
Så då fick jag träffa Bosse, som är fantastisk. Han har jobbat med glas hela sitt liv. Och jobbar med bombglas mest.
Han jobbar... Vad är det? Alltså jag jobbar med glas. Vad är bombglas? Det hör man väl. Något som tål bomber.
Ja. Han är liksom Sveriges specialist på glas som ska stå emot en bomb.
Mm.
Så han gör alla besiktningsarbeten till regeringen. Han vet exakt hur man ska laminera ett glas så att det inte ska gå sönder när det blir en bomb i närheten. Så, men han är också väldigt tekniskt kunnig och har gjort jättemånga olika slags jobb under sitt liv. Så det var väldigt kul att träffa honom också. Så vi hittade på ett system så vi avlastade mot golv. Och sen ett system bakom då, som, så att det var inte så mycket belastning på själva väggen, utan det var det som var att man, så att det inte skulle tippa ut liksom.
Mm.
Och då
men var det som att det var upp till dig att lite lösa den tekniska biten, kändes det så?
Ja, men det är det ju. Det ligger på en själv. Och sen får man ju ta in konsulter om man vill då. Så då tog jag in Bosse, och sen så tog vi också in en konstruktör så att vi skulle vara helt säkra på att den här personen sa att ja, men det här funkar.
Okay.
Så, men sen så kom det med 3 killar och gjorde jobbet. Så det första som jag ritade på själv. Som min sambo sa, men du kanske borde ta hjälp här. Så, och då tog jag in Bosse. Men de hade ju mycket, mycket finare lösningar. Hur man liksom, hur tätt man kunde sätta glasen. Och. Mm. För om det lutar en millimeter i ena kanten på en 3 meters längd så kan det bli ju flera centimeter i andra änden. Mm. Så de hade ett superbra system. Mm. Som de, som med skenor liksom bakom. Och jättesnära maskiner som de hängde upp och sådär.
Finns en film på din hemsida där man kan se hela processen.
Precis.
Ja. Jag funderade lite på hållbarhet och sådär. När man jobbar i offentlig miljö så blir det ju liksom, blir det mycket mer påtagligt att man måste jobba så att det håller.
Mm.
Så att säga. Och då tänker jag på, akvarell är ju inte någonting som man tänker typiskt så här, tidsbeständigt.
Nej.
Hur jobbade du med det? Alltså, det ligger ju bakom glas, men är det liksom, finns det en risk att det försvinner?
Precis, det var också jättekrångligt. Mm. Så då var det så att det ska hålla i 100 år.
Det var ett krav från?
Ja, i princip. Ja. Att det ska liksom, det kommer ju inte kanske vara där i 100 år. Men,
det, är men, det är ganska långt, brukar man inte prata om så här 30 år och sådär?
Ja, alltså det kom upp på bordet och jag tänkte så här, ja, men hur gör jag det här? Så då ringde jag faktiskt det färgföretaget som jag samarbetar med. Jag vet inte om jag ska säga vilka de var. Men de har ju tidsaspekter på hur länge när färgen börjar blekna.
Mm.
Så då jobbar jag med en rosa som jag tyckte så himla mycket om. Men de sa att det kommer inte, den kommer blekna, den kommer förändras. Okay. Liksom.
Det är speciellt, alltså det är olika från pigment till pigment,
ja.
Typ, att, hur mycket de bleknar.
Så. Men de här tre som jag använt ska hålla.
Mm.
Så det, och sen så ligger de ju bakom ett laminerat glas och det laminerade tar bort UV-strålar.
Så det förlänger lite?
Ja, så det ska inte vara några, och pappret är ju syrafritt då.
Mm.
Så det ska inte heller förändra det.
Jag tänker att det knyter an till det som du sa tidigare, Evelina, om det här att man tar på sig en projektledarroll, att när man liksom går in och gör ett offentligt verk så blir det så mycket mer man måste liksom lära sig eller förstå att det krävs så mycket mer.
Mm.
Just det som du pratar om, att sätta fast glaset. Och som konstnär så kanske man inte alltid tänker på den aspekten, att det kan vara väldigt så här, det kan vara väldigt skrämmande att närma sig att jobba offentligt, just på grund av det, att såhär, nej men jag kan inte göra någonting som håller i 100 år, så det är ingen idé att jag ens försöker.
Nej.
Har du tänkt så, eller har det varit liksom naturligt för dig att ta steget in i och jobba i offentligt?
Ja, alltså det var ju inte, jag fick ju ett uppdrag, så jag hade nog inte tänkt på det, att jag skulle söka offentliga uppdrag om inte jag hade fått det uppdraget.
Mm.
Så jag,
vilket uppdrag var det?
Jag gjorde Stadsmuseets gård här i Stockholm. Och då ringde Päivi Ernqvist, som ni alla känner, tror jag. Och frågade om jag ville skissa för det. Och ja, det var samma sak där. Det var ju som så här, nej men...
Ska
jag göra det här? Det var liksom, ja, det var för drömmigt. Men så, och det blev ju ett projekt som hon och jag gjorde i 5 år. Det pengar försvann och pengar kom tillbaka och det stoppades och putsen trillade av huset. Alltså det var så mycket med det projektet. Men att få vara med Päivi under de här åren och tänka, och jag tror att det kanske har gjort att jag förstår hur man går tillväga också på ett annat sätt, liksom med hennes erfarenhet och hennes lugn, och att man liksom, när man, hon är ju väldigt bra på att säga till, nej men nu, det här går inte, nu måste vi ta in alla i projektet, och så att jag lärde mig ju enormt mycket under det projektet.
Mm.
Så ja. Så projektledarens roll är jätte, jätteviktig. Och
Skulle du säga att vad är dens roll om man ska försöka bena ut lite rollfördelningen?
Nej, men projektledaren är väl den som ska ha kontakt med dem som jag, eller som personen som utför verket, inte har jättemycket kontakt med. Om man gör ett offentligt verk som överstiger 500 000 så är det oftast så att det måste vara ett politiskt beslut. Och det måste vara förankrat i alla led. Och det är ju en rätt så mäckig process liksom, att man ska hitta de här personerna, vem är beslutsfattande, att man återkopplar så att de känner sig med på banan, vilka i kommunen, att man liksom ser vem som tar beslut. Det kanske inte är chefen, utan det är någon annan i någon annan miljö som får den rollen. Så att det är ju mest att leta reda på de människorna, kalla ihop till möten, hitta konsensus, att alla känner sig sedda och sen så ha koll på pengar, kolla om den här budgeten stämmer, kan den här konstnären räkna ut en budget, kommer det här funka ens? Men det är så många, alltså, och även också som både Jörgen och Päivi gjorde, var liksom så här, titta på liksom kvaliteten i gestaltningen. Hur man kan driva det längre och ha ett samtal om det. Och det är ju svårt. Det vet man ju själv om man liksom, hur närmar man sig någon som konstnären, men också om det är någon i uppdraget som inte tycker om det.
Mm.
Och hur man övertalar den här personen till det.
Mm. Har du varit med om en sån situation där det har varit liksom, att de bara, nej, det här är inte...
Men man kan känna att det är nästan i alla projekt att det är vissa som inte känner att det är deras estetik. Liksom. Mm. Och då handlar det väl mer om att prata om det. Liksom.
Mm.
Vi ska ju börja avsluta och runda av lite. Men jag vill också tipsa om att vi faktiskt har ju ett avsnitt med Päivi Enqvist från Stockholm Konst. Som man också kan, ett gammalt avsnitt av Konsthantverkspodden, som man kan lyssna på om man vill. Jag tänkte avsluta med att fråga vad jobbar du med just nu, Katja?
Ja, nu jobbar jag med man får inte prata om så mycket saker.
Det är inte officiellt.
Nej, men jag jobbar med en skiss, det får jag prata om, till Stockholm Konst. Till ett 65 plus boende. Jätteroligt. Börjar förra veckan så att jag inte har hunnit. Sen så är jobbar jag med tre andra skisser som jag inte får prata om.
Så att du verkligen kommit in i det här gestaltningsuppdrags världen nu. Det är liksom mycket fokus på det i hela din praktik.
Mm.
Och sen jobbar du på konstverk också.
Ja, alltid.
Ja, men tack så jättemycket för att du kom hit och berätta.
Ja, tack snälla ni för att jag fick komma.
Vill ni som lyssnar komma i kontakt med oss och tipsa oss, fråga om något eller så är man välkommen att mejla oss på konsthantverkspodden@gmail.com eller skicka DM på Instagram där vi heter @konsthantverkspodden. Konsthantverkspodden görs av Ida Netterberg, Lisa-Maria Pettersson, Petter Odiner och mig, Evelina Dovsten, i samarbete med Konsthantverkscentrum samt med stöd av Kulturrådet. Podden spelas in på Umami Produktion i Stockholm och musiken görs av Karin Fjellman Dovsten. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en månad.
Hej då!
Hej då!